påvar vi förföljt. När von Voxi drevs från Rom låg vi i försott vid Tiberns norra strand, med höjda pili och sänkta flageler. När gryningen kom hade vi infekterat honom ordentligt brat i slurv av Bratfors vågade fejsellan utanför Bratfors. Han brukade besöka kafekatas troppe, och där satt jag på luren till Wolfagraskons dag med en tjock och ledoppad tegelsten i kavaj i fickan, och lös mustaschen på läppen. 5 minuter senare låg brat i slurv på ett bord, och spelade banjo. Man hade sett det förut, och ägnade honom ingen åtanke. Men tegelstenen på läppen kunde lätt uppfattas, som avvikande från det han gängse tog sig för. Påve var han ju på folkets nåder. Grekland var en innest beviljad av en slump. Påve dubbelfarfar Mikkels mässvar från sina sinnen när min trånga medicinboll svepte in i hans privata gym. Det var redan för sent att komma med bortförklaringar. Bollen innehöll en spunka mer av sällan skådat slag. Inom 3 minuter hade allt dokumenterats. Till det nu en svettig dubbelfarfar dokumenterad. Om Sten Hassani kan man säga att han sjöng sämre än han försvarade sig. Detta tog plats vid Melodifestivalens finalsen 1972. Pelle Larsson, som var på plats i samma final med blivande svensk topplågan när töserna svettas, inväntade Sten Hassans stora ögonblick med arganlist i sinnet. Alldeles lagom till tonartshöjningen i Hassans sista refräng så lossade Pelle en hink upp blött tallbark från taket genom att dra i en spak bakom kulisserna. Hinken dunsade till marken strax bakom Hassan, som svängde runt, tappade takten och missade tonartshöjningen. Pinsamt för alla patter, kungjorde programledare Spövet Gideon, men deklarerade ändå Sten Hassan som vinnare. Att han därefter blev förföljd, bland annat för att ha kring och grundreglerna uppskattades varmt. Benedictus Elksvi är okänd för de flesta, även hans största beundrare. Han går oftare under viadukter än han kryper genom betongrör, men oavsett vilket är jag i buskarna bakom puntinsmor i grönt fett och med påbehoven i högsta hugg avancerar jag hemligt tills en knastet orpinne knäcks under min vänstra ljumske. Med ett villdjurs alla instinkter tar Benedictus till harverian mot min knivskarpa revsabel och försvinner som ett skrämt djur i fjärran. Pikant påverullan säger inte mycket om Johannes Larsson. Anledningen är att han aldrig varit påve. Det har däremot påve Ramel Ungudungu, bättre känd som Ramel Ungudungu med sekvällsfabriken från Curacao och Drummeldimp. Han fick aldrig äta sukiyaki, för det fanns på den tiden bara strubor och grinkorv så långt ögat kunde se. Däremot avnjöt han ganska ofta fikon och andra frukter. Brinnande päron bars in i långa rader. Och i ett ögonblick av rent genialisk ironi så kastade den gode ungdungen sin egen under många andra. Det var min signal. Smidigt gled jag fram till påvens faktiskt helt orimligt överdimensionerade lilla golfbil, hakade fast min mycket rimligare karbinhacka i kofångaren och sprang sedan spänstigt över till högen med glaskross och grus, var ärkeprästens smådryga leende strax skulle nuggas runt, tänkte jag mig. Emellertid tillstötte nu komplikationer då jag trasslade in fötterna i karbinhackens rimlighetslösa sidenband, vilka oftast kom i vägen faktiskt. Jag fattar att det är tjusigt men mina sponsorer kunde ju ha valt något annat sätt att framhäva sina färger med. När golfbilen satte fat mot päronfatten så hade det verkligen varit läge att trassla loss sig, så det gjorde jag. Golfbilen skenade emellertid inte, som väntat. Utan vek sig självmant åt samma håll som den kommit ifrån och exploderade i en ytterst liten men intensiv trädlåda långt senare. Då var mitt jobb gjort för utan personlig vinning eller nöje. Jag har gett ut mig för att förfölja påvar och det kunde lika gärna kvitta om det faktiskt var påvar jag sedan i min tur förföljdes av. Alltså tog jag min guldklocka, drog den längs asfalten så glaset repades. Och förföljde mig själv. Papillislaus från Böhmen var den kortaste kardinalen i så motto att han var det. Det gjorde ont i ögat att se honom sträcka sig. Ett feladresserat utlåtande från en halvstatlig myndighet med besvärande kopplingar till plåtslagar i branschen och vitryska maffian visade sig slutligen vara det som fick honom att växa till sig och sedan var det ingen hejd på Karlens vertikala tillväxt. Orsakssammanhangen bakom denna händelseutveckling var glasklara och utomordentligt enkla att leda i vilken som debatt på allmän plats. Dessutom kunde man få en sammanfattning med tillhörande pedagogiska marginalanteckningar utskriven på ett stycke pergament, om man ville. Det ville inte jag, men likförbannat anlände ett sådant redan nästa dag i brevlådan. Granse hette labradoren, som levererade pergamentrullen till min enkla boning, och Winchester heter det jäver han sedan rånade mig med. Pergamentrullen lämnade inte ett tolkningsrum. Det var helt enkelt dags att sätta på en kaffetår. Fikabrödet var gammalt. Johannes Petrexi var oftast klädd i tronspansare. Han höll rättfärdighetens svärd i krampaktigt grepp mellan tummen och pekfingret och dumhetens lans i likadan fattning i vänsternäven. Vart han gick så rasslade hans heliga handgranater där de hängde runt midjan i ett snörefäst i sprinten. Sålunda rustad sprang han ner i en källare och levde där sällare, fastän hans gamla ommaskin rostat söder och dessutom luktade unket. Metatabletter fanns dock sakvis och upphällda glasvin stod i långa rader. Oblater till dyppning fanns dock inte, men tiden glömde man lätt där i ångan från alla närmast groteskt komplicerade maskiner. En fin plats. Där var gamle Johannes enkelt uttryckt, som en medelstor havsfisk i en mindre välskött kojdam med nattlig källfrost på G. Med svajig spänst hade han fordomplägg att sträcka ut emot ljus och profil framför varje kamera, men nu utgjorde han en sorglig anblick. Krum och hållögd med avslagen påskmust i ett höganäskrus, som han envisades med att knyta runt halsen, helst i en svångrem. Kalla den till det, lanarken, eller himlajorden om det passar. Skrålade han mustbestyrkt. Då tacklades han till marken av en helt osannolik kastvind. Varför förfölja en sådan